Varmt välkommen till Centrumkyrkan i Falun den här söndagsmorgonen den 7 februari. Så roligt att du har knäppt på kanalen för att vara med oss och fira gudstjänst. Idag så kommer vi få lyssna till Frans Kempe som ska predika. Vi kommer även få del av ett söndagsskoleinslag av Annette Frank. Vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer till att börja med. Tack Gud för att vi får samlas den här morgonen för att ära dig och tillbe dig, prisa dig för ditt heliga namn. Tack för att vi får komma med öppna hjärtan och med förväntan på vad du vill göra och vad du vill tala till oss den här morgonen. Tack för att du vill använda oss och för att du vill uppmuntra oss och styrka oss i det som vi står i våran vardag. Tack för att du kommer och är här med din heliga ande. Vi välkomnar dig. Amen. Nu är det dags för söndagsskolan att få sitt inslag. Välkommen Annette.
Hej, jag är Annette Frank och jag har hand om söndagsskolinslaget på den här gudstjänsten. Många av er som ser och lyssnar har syskon, en bror eller syster eller flera. Och det har jag också. Om man har syskon så har man säkert blivit osams med dem ibland. Ja, kanske avundsjuk på dem också. Det kan man ju bli på kompisar med. Avundsjuka, vad är det? Är det någon sjukdom som man får utslag av? Nej, det är det ju inte riktigt. Men avundsjuka är ju när man vill ha något som någon annan har. Och idag ska jag prata om avundsjuka bland annat. Det ska handla om en kille i Bibeln som har jättemånga syskon. Om det skulle vara en vanlig söndag och ni skulle sitta här runt mig, då vet jag att ni som är så duktiga på att gissa vem och vad dagens bibeltext ska handla om skulle nog vara på gång nu. Jag brukar bara behöva ge några ledtrådar. Okej, ni får gissa fast jag inte hör vad ni säger. Det handlar alltså om en kille. Han har 11 bröder. Och så kommer det handla om en sån här. Vänta lite. En mantel ska det här föreställa. Jag kan ta på mig den. Det här var ett slags plagg som många killar, män, hade på den här tiden. Oj, oh, den här var extra fin. Ja, ni vet nog vem det är som jag ska prata om idag. Josef, det är han som är huvudpersonen idag. Och inte bara idag, utan nästa söndag också. Den här manteln, den var extra fin. Och den hade Josef fått av sin pappa. Och ni där hemma som har flera syskon. Ni kanske är precis som jag och mina syskon var när vi växte upp. Man var jättenoga med att det skulle vara rättvist. Om man fick någonting, glass till exempel, då skulle man dela det i exakt lika stora bitar. Jaha, Josef. Han hade alltså 11 bröder. Ruben, Simon, Levi och allt vad de hette. Ja, och så Josef och hans lillebror Benjamin. Fick alla en sån här mantel av sin pappa? Nej, så var det inte. Det var bara Josef. Han var näst yngst av alla. Och han var pappas favorit. Men hur kände sig de andra, tror ni? När bara Josef fick en sån här fin sak och inte de. Ja, de blev riktigt, riktigt avundsjuka. Och det blev ju inte bättre när Josef började berätta om sina drömmar för bröderna. Drömmar, ja. Jag brukar drömma. Det gör ju alla, men jag kommer aldrig ihåg vad jag har drömt när jag vaknar på morgonen. Men det gjorde Josef. En dröm handlade om att han, Josef, han hade runt sig solen, månen och stjärnor. 11 stjärnor. En för varje bror. Och så drömde han att solen, månen och stjärnorna bukade sig för honom. Men, sa bröderna när de fick höra hans dröm. Skulle de buga sig för honom? Aldrig, sa de. Okej, nu vet vi det. Att de här bröderna var riktigt, riktigt avundsjuka och jätteirriterade på sin bror. Och de ville ju göra någonting åt det. De ville liksom klämma åt honom ordentligt. Och jag vet ju att ni som går i söndagsskolan, ni kan ju de här berättelserna så bra. Så ni skulle kunna köra resten nu om ni var här. För det var ju så här att de passade på en gång när Josef kom ut till dem. De vaktar ju får. Och så slängde de honom i en brunn. En brunn utan vatten. Det var ju tur det i alla fall. De ville inte riktigt döda honom ändå. Och så var det en av brorsorna som kom på att när det kom några köpmän från Egypten. Att ja, vi passar på att sälja honom. Så vi blir av med honom, den här irriterade brorsan. Men vad skulle de säga till sin pappa då? Jo, då kom de på att de skulle ta den här manteln. Han gick ju runt med den jämt. Josef, han var nog lite stolt över den också. Och då blev de ju ännu mer irriterade och avundsjuka förstås. De dödade ett djur. Tog blodet från djuret på manteln så här. Och sen när de kom hem till pappa Jakob så visade de den. Och då förstår ni ju vad han tänkte. Ah, Josef hade blivit dödad av ett vilddjur. Och skulle aldrig mer komma hem igen. Ja, det är ju värsta som finns för en mamma eller en pappa när ens barn dör. Han blir ju fruktansvärt ledsen. Men vi vet ju att det gick ju bra för Josef. Han hamnade i Egypten. Han blev slav. Och när vi tänker på ordet slav så tänker vi på någon som får arbeta så jättemycket. Men han fick det riktigt bra som slav. Han fick vara i ett hushåll, i ett hem. Och fick göra saker, hjälpa till. Och gjorde ett riktigt, riktigt bra arbete. Men sen fick han ju vara med om jobbiga saker också. Han blev anklagad att han hade gjort någonting. Han var oskyldig men hamnade i fängelse. Det är ju inte roligt att hamna i fängelse, inte för någon. Men det gick ganska bra för honom där också faktiskt. Och så är det. Josef, han fick vara med om både bra saker. En pappa som älskar honom oerhört mycket till exempel. Han fick vara med om jobbiga saker. Så är det för alla av oss. Ingen slipper jobbiga saker. Men så är det ju så att allting som vi läser om i Bibeln lär vi oss någonting av. Och i den här historien om Josef så får vi lära oss att Gud alltid är med oss. Och han tar hand om oss. Både när det går bra och när det är jobbiga grejer som händer. Han överger oss inte. Han var med Josef när han kom till Egypten och blev slav. Han hjälpte Josef när han hamnade i fängelset. Det här var ju jättelänge sedan. Men det gäller för dig och mig idag också. Gud är med oss. Han tar hand om oss. Och i söndagsskolan så avslutar vi varje stund med att vi ber tillsammans. Och det ska vi göra nu också. Och först så ber jag en jättekort bön. Och så ber vi högt tillsammans Gud som haver. Så nu knäpper jag händerna. Jag brukar säga 1, 2, 3. Nu ska vi be. Tack Gud att du alltid är med mig. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Stå min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, Fader vår. Amen.
Så där. Låt oss be innan vi börjar med predikan. Tack Gud för att vi var här tillsammans. Jag vet ska tala genom ditt ord, Herre. Tala genom du vill säga det jag kommer att säga nu, Herre. Jag lägger dina händer i Jesu namn. Amen. Jag heter Frans Kempe och jobbar här som pastor i församlingen. Och vi kommer att utgå från 1 Johannes brevet 1. Fram till från 1:1 till 2:2. Så ha gärna fram med Bibeln om det är möjlighet. Så följ med mig där. Vår son Arthur. Han är. Brukar jag prata om ibland när jag predikar. Han har lärt sig att prata några ord. Och hans favoritord är titta. Titta, titta, titta överallt. Han kommer att komma till en ålder när hans, ett av hans favoritord kommer vara varför då. Ni som känner till det här vet att det varför då är ett väldigt tålamodsprövande ord ibland. För barn är nyfikna och vill veta varför. Och varför igen, och varför igen. Tills man inte vet varför, utan säger därför att det är så. Och ha med det här tankesättet nu när vi ska studera lite grann från första Johannesbrevet. För det är ungefär som en far som undervisar sina barn. Som förklarar hur det kommer att vara, hur det är egentligen. Han försöker tillfredsställa deras varför-frågor. Och först lite bakgrundsinformation om det här brevet. Det är skrivet av aposteln Johannes. Och det är troligtvis i slutet av hans levnad. Som ett slags pastorat omsorgsbrev till församlingar runt omkring Turkiet. Troligtvis Efesus där han var jobbat som pastor. Och i det här brevet så kommer olika teman fram och tillbaka. Det kommer upp och sen går det ett tag och kommer det tillbaka de här temana. Det är teman som ljus, kärlek till Gud och kärlek till varandra, synd. Och när man studerar ett brev så måste man inse att det också är skrivet till en situation eller situationer i församlingar. Och man kan märka det när man läser också första Johannes brev att det är också skrivet till en situation i församlingen att de hade problem ibland. Att man har problem med kärlek till varandra. Att det fanns falska lärare runt omkring som spred villoläror. Vi kommer gå in på några av de här grejerna. Men vi ska börja med att läsa från 1 Johannes 1:1-4. Så här står det här. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och tagit med på med våra händer. Det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det. Och vi kunnar det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har hört och sett förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Här berättar Johannes om Jesus. Och han är ett ögonvittne av vad Jesus har gjort. Att Gud blev verklig och kom till jorden. Och han var troligt en av de få som levde, som fortfarande har sett honom i livet. Och hans önskan var att alla andra ska få reda på Jesus. Det var därför han skrev det här. Det var som ett eget vittnesbörd. Jag har sett Jesus och jag vill att ni ska få se honom. Det är min önskan. Att ni ska få lära känna honom. Och det är därför han skriver det här brevet. Och jag tror det är bra att lägga en ganska grund. Så här, varför gör vi saker och ting? Varför tjänar vi församlingen? Varför gör vi det? Gör vi för egen vinning? Eller för att vi får en plats någonstans? Eller är det för att vi vill att människor ska lära känna Jesus? Vi behöver om och påminna oss varför vi gör det. Varför tjänar vi? Är det för att jag måste göra det? Eller för att genom att jag gör någonting så kan människor lära känna Jesus bättre? I en av mina första församlingar som jag som jobbade i, så det var en äldre församling med ganska hög medelålder och jag var ganska ung och jag satt och funderade, men hur ska jag kunna göra nu? Vad har jag att komma med? De här har levt sina liv och de har ju så mycket gått, och vad ska jag kunna säga? Jag har inte levt någonting. Hur ska jag kunna predika för dem? Och efter ett tag så landade jag och Gud sa till mig också att, men det handlar inte så mycket om mig. Det handlar om att jag skulle påminna dem om vem Jesus var. Det handlar inte om att jag är någon speciell person som har många saker jag varit med om och mycket att ge. Men att jag kan omge mig påminna oss vem Gud är. Vad Jesus har gjort. Och det blir som en mantra så här. Men varför predika? Men att påminna oss om vem Jesus är. Det handlar inte om mig. Att jag är duktig, men handlar om att Jesus. Och det är också en ganska skön sak att kunna släppa det. Känna att det handlar inte om mig, att jag måste vara på ett speciellt sätt. Men Jesus, han är tillräckligt och mycket mer än nog för oss alla. Vi ska fortsätta i vers 5. Så här står det. Och detta är det budskap vi hört av honom och förkunnar för er. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Den underbara vers. Proklamera att Gud är ljus. Och vi ska stanna upp där lite grann och kolla lite grann på tre olika punkter som jag menar att Gud är ljus på ett sätt. Ett att han är världens ljus. Ett att han är sanningens ljus. Och ett annat en ljus på min stig. Och vi ska börja lite grann kolla på världens ljus. Det finns några kända verser i Bibeln som pratar om Jesus som världens ljus. En är Johannes 8:12. Och där står det så här: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Här ser man att Gud är ljuset som vi behöver, som världen behöver. De behöver honom i sitt liv för att det ska gå bra. Vi vill komma till honom, där finns han. Det är någon vi ska följa för att hitta det här världen, livets ljus i våra liv. Vi behöver honom. Men det står också i Matteus 5:14-16. Prata om oss istället. Så här står det här: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg ska inte döljas. När man tänder en lampa sätter man inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Här är som en utveckling att vi också är ljus och vi ska lysa för de runt omkring oss och visa på Jesus. Det är en del av vårt uppdrag att säga, men jag, det jag gör jag för Jesus. Och att genom att jag gör det här för Jesus så får folk se det. Och det är också min längtan med mitt liv och jag hoppas verkligen för ert liv också att ni ska få lysa för människor. Så att när de ser er hur ni lever så kan de se också att Jesus bor i er här. Och att de får lära känna er. Känna Jesus genom er. Den andra punkten jag pratar om är sanningens ljus. Om ni är ett mörkt rum och tänder en lampa, vad händer då? Mörkret flyr. Det blir ljus i rummet och mörkret försvinner. Och det här är också kan vara en utmaning när det gäller våra liv. För om Gud tänder en lampa på våra liv så visar det också saker som är gömda runt omkring. Och vi har ingenstans att fly från det här. Och frågan är, låter vi Gud lysa in i våra liv? Låter vi honom vara den som lyser in i våra liv och visar det som är gömt? Olika skrymslen och vrån. Har vi Gud just ljus in i våra liv där vi står just nu? Och hur har du det där hemma? Låter Gud lysa in alla dina rum i ditt liv? Eller har du några gömda rum som du inte vill prata om, som du försöker fly undan? Men Guds ljus är sanningens ljus. Han vill också komma in i de här rummen, de här platserna som du inte vill röra på. Han visa. Och när han öppnar upp det så kan du också få ta hand om det här. Så min önskan är att Gud kan lysa in i ditt liv på olika områden. På kanske du har kämpat och att han får lysa upp där. Och få hjälpa dig att ta hand om det här. Och ge det här till honom så han kan ta hand om det. Han är sanningens ljus. Punkt nummer tre. Och det har tagit ljus på min stig. Det finns en väldigt välkänd vers i Psaltarpsalmen 119, vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Och det handlar mer om att vandra ljuset. Om ni är ute och vandrar nu när det är mörkt och man går under så här lyktstolpar så är det oftast ljus på ett visst område och sen lite mörkare, sen är det ljust igen. Och det handlar om att kunna följa det ljuset för att kunna se vad som händer omkring. Och inte ta genvägar. För att man, om det här är snabbare. Och det är så i vårt liv att vi behöver följa också Jesus. Vi behöver vandra efter honom. Och det är det här som också först Johannesbrevet pratar om. Att vandra i ljuset. Att följa honom. Att låta hans lampa leda vår väg. Att inte ta omvägar eller kompromissa med att följa honom. Så ska jag fortsätta i 1 Johannes brev, vers 6 och 7. Så här står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från allt synd. Och det här är en uppmaning från Johannes att livet med Gud innebär att vi måste följa honom i ljuset. Att bli förvandlade efter honom och att följa hans väg. Och inte försöka hitta genvägar eller ljuga för varandra, gå andra vägar. För då säger han att om ni följer andra vägar så lever ni i mörkret. Ni är på fel väg. För det handlar om att ha gemenskap med honom. Och frågan är hur är det med dig? Följer honom i alla dina liv? Följer honom i hemmet? Låter han leda dig på jobbet? I din hobbyverksamhet du gör? Tycker om sport? Den där. Tycker om dator? Är han med där? Är du med datorer? Vilka områden du än befinner dig i, låter honom leda dig? För det är så han vill att du ska göra. Han vill inte att du ska hitta andra vägar som går bort från hans sätt att vara. Det Gud har satt till oss. Men vi ska följa honom. Och en sak han säger här i vers 7 också. Så här står det. Då har vi gemenskap med varandra. Och här berör ett ämne som vi kan ta upp om 2 veckor när vi fortsätter det här. Att relationen med varandra är jätteviktig. Att om vi har en bra relation med varandra så då har vi på rätt väg. Om vi hatar varandra och vi inte har en relation med varandra då är vi på fel väg. Det finns en låt när jag var ungdom som var ganska välkänd, ganska slagdänga från DC Talk. Det gick så här: I wanna be in the light as you are in the light. I wanna shine like a star in the heavens. Oh Lord, be my light and be my salvation. 'Cause all I want is to be in the light. And all I want is to be in the light. Vi sjöng den här ganska ofta. Och hade den i bilarna när man körde iväg till någon händelse. Bara, nu kör vi den här slagdängan. Så här, och alla sjöng med i bilen. Så här. Och det finns något i den här sången också. Så här, att jag vill vandra i ljuset. Och för mig som ungdom. Bara, ja, men det här var min önskan. Jag vill vandra efter Jesus. Jag vill följa honom. Så här, att han ska vara min ljus som lyser min väg. Och jag tror att vi behöver påminna oss om igen. Vandrar vi verkligen efter Gud? Eller följer vi egna vägar? Johannes fortsätter sedan i vers 8-10. Så här säger han: om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi känner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss syndare och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Här lägger Johannes som en grund. Han säger att alla är vi syndare. Om du säger inte syndare, att du är perfekt och att du klarar dig själv, så är du fel ute. Alla har vi det. Och när vi bekänner våra synder så är han trofast och han förlåter oss. Och han hjälper oss. Men om vi säger att inte syndare, vi säger att vi är perfekta, vi klarar oss själva, så är vi på fel väg. Vi följer inte Jesu väg, det här ljusets väg. För det är som en grundgrej också att vi klarar oss inte oss själva. Vi behöver Gud. Och det också handlar om relationen till andra. Dömer vi andra för att de inte följer Guds väg, men då har vi missat poängen. För vi alla har misslyckats. Vi har inte klarat av oss utan Gud. Så tänk också på dig själv. Vad gör du? Dömer andra för att de är deras väg? Eller har du glömt att kolla på dig också? Inser att men jag också har varit ute fel. Många gånger. Det finns förlåtelse för mig, så finns också förlåtelse för andra. Men döm inte med andra människor. För vi är alla syndare. Jag har tagit med 1 Johannes 2:1-2 också som en avslutning här. Så här står det: mina barn, detta skriver jag till er för att inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är offer som sonar våra synder. Och inte bara våra utan hela världens. Johannes tanke är inte att lägga en börda på dem. Och inte bara på oss heller. Han vill hjälpa oss. Och när vi ändå är alla syndare så vet att det finns en som för vår talan. När vi kommer till Jesus och ger honom det vi kämpar med så finns han där och han vill hjälpa oss. Vi har en försvarare inför Gud. Vi har medlare som tar vår synd på sig. Jag läste en andagsbok nu på det här året av Jerry Bridge. Han jobbar på Navigatörerna. Och i ett av de här kapitlen jag läste på en morgon så pratar de om, är vi helig eller är vi syndare? Och han menar också på det här att vi är både och. I vår själva, i vår natur så är vi syndare. Men inför honom, i Guds, genom Gud, att vi har tagit på Jesus är vår frälsare, så är vi också heliga. För att han har tagit på sig den. Så vi är både och. Vi är syndare, men vi är också heliga inför Gud. Och någonting att tänka på också, när vi tänker på hur vår relation med varandra, att vi inte dömer varandra, inte att men jag är syndare i min egen själv, men i Gud är jag helig. Och det är så som Gud är. Han är Gud. Han är god. Han vill inte lägga på oss bördor, men vi ger oss en väg ut. Så man sammanfattar det här innan vi går in och fortsätter med lite lovsång. Men varför tjänar du Gud? Varför är din grundstomme? Varför är det du står på? Är det för att du vill tjäna för att människor ska nå Gud? Eller för din egen skull? Tänk efter. Hur står du till där hemma? Vandrar vi i ljuset? Låter vi Gud ljus in i våra liv på alla områden vi står i? Eller har vi områden han behöver komma in och lysa en gång till? Och har vi saker i platser i våra liv som vi, där vi på våra jobb eller var där vi är, där vi inte låter vandra efter ljuset, där vi försöker kompromissa, hitta andra lösningar, andra vägar framåt. Och det som är så skönt i allt det här, att alla har misslyckats, vi är syndare, men det finns förlåtelse i Jesus. Så låt oss ta en stund och be. Och tänk på det här när du sitter där hemma, vad har du för någonting som vi lägger till Gud? För han är trofast och god. Så tack Herre för att vi var här tillsammans Herre. Tack för att läsa från första Johannesbrevet om vem du är Herre. Att du är ljus Herre. Och jag ber att du ska lysa in nu i varenda hem där de är just nu och berör människor Herre. Låt dem få se vem du är Herre. Och också få se sina liv Herre. Och jag ber om det är något ställe som du vill tala till just nu Herre. Att du talar till det stället och att du lyser in med ditt ljus och öppnar upp det. Att du visar ditt ljus när det är gömt här och uppenbarar saker och ting här. Och tack för att du också tror på att det går. Du vill också komma och hjälpa till här. Om du uppenbarar någonting för oss så vill du också hjälpa oss att ta oss igenom saker och ting här. Så jag ber dig här, om du lyser ditt ljus här, att du också kommer och hjälper oss här. Tack för att du tror fast och du förlåter oss för det saker vi har gjort här. Tack för din kärlek till oss här. Ja. Jag ber att du ska vara med oss du den vi är här. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi kommer snart att avsluta gudstjänsten, men först ska vi be för veckan som kommer. Så tack Herre för att vi får samlas här idag. Vi ber för veckan som ligger framför. Jag ber för situationen för corona i vår region, i vår stad och vårt land. Och vi har också för de här bönerna som har kommit in Herre. Var med i de här situationerna Herre. Och berör människor Herre. Och jag vill lägga hela veckan i dina händer Herre. Be om det här i Jesu namn. Amen.